There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
God morgon, klockan är 19:47. Det här är Mord mina tankar med Amanda Nilsson och
Jessica Thyselius.
Välkommen.
Vi rapporterar rakt ifrån Amandas lägenhet.
Ja.
Med oss här idag har vi Dante.
Liten katt som väger lika mycket som sin storebror.
Ja, hur går det tycker du?
Nej, men alltså att vi ens håller samman.
Vi har ju skrattat ihjäl oss.
Ja,
vi bryter ihop. Det kommer vara jättekul för jag kommer inte klippa bort det.
Nej, då har ni precis varit med om saker.
Ja, nej, men hur är det då? Det är bra. Vi har ätit tacos här.
Vi har precis ätit tacos. Jag har bjudit dig på mat för en gångs skull.
Mm.
Det hör inte till vanligheterna.
Nej.
Och du har bjudit mig på en kaka.
Från ditt skåp.
Mitt eget förråd.
Ja.
Och jag har inte ätit upp den än. Det är mycket som ovanligt, va?
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Jag...
Ja, hur är det med dig?
Jag har ju börjat på ett nytt jobb.
Ja.
Jag är ju mjukvaruperson.
Testare.
Ja. De är så snälla där. Så det jag har gjort första veckan nu, vi spelar in på lördagen.
Mm.
Och det känns bra.
Mm.
Så kan jag säga. Men jag var ju helt slut.
Ja.
Men alltså...
Hur många långtradare som helst har kört över dig?
Typ.
Mm.
Men alltså... De är ju trevliga kararna, va? Det är karar.
Ja.
Som man förstår.
99,9%.
Mm. Och det är... De är jättetrevliga. Det känns bra.
Du har inte blivit sexuellt trakasserad en enda gång.
Nej, exakt. Det är helt otroligt.
Ja.
Nej, fy fan vad hemskt. Men, nej, men de är skittrevliga. Och det är så jävla coola maskiner vi har att göra med. Så det är så fränt.
Ja, det där går ju inte att förstå.
Nej, det gör det inte. Och jag känner att det här är...
Min lilla hemlighet.
Nej, ja. Nej, men det är jättespännande. Och kommer att bli kul.
Säkert.
Om så 8 månader när jag börjar förstå mig på alla de här jävla programmen.
Ja.
Typ så.
Och då är det dags att gå hem och vara mammaledig.
Nej. Fan. Vad är det med dig? Nej, men alltså.
Jag outar nu att du är gravid.
Nej, då hade jag blödit mer i fittan än vad jag gör nu. Det kan jag tala om. Ja.
Ja.
Men...
Ja, visst är det söt.
Mm. Men hur går det för dig då? Jobbar och då?
Jo, står men det...
Som vanligt.
Ja, bra. Ja, det rullar på.
Bilen
ja.
Går bra.
Kommer inte ofta, eller? Ja. Kul att ses.
Alltså, du skickade en snap förut.
Mm.
På en av dina katter.
Ja.
Jag spelade upp den med ljud.
Ja.
Och då hör man i bakgrunden. Kalle och jag bara står. Och det är helt tyst. Och du typ klappar din katt eller någonting.
Ja, det var det som var det jag filmade.
Ja, du filmade. Och så bara hör man i bakgrunden. Ja, och katten var så trevlig och mysig. Och sen hoppade den ner och sprang ut. Och jag sköljde av mig underlivet. Och Kalle och jag bara tittade på varandra och bara... Okej.
Okay. Jag kan ha så glömt att jag lyssnade på en ljudbok om övergrepp.
Ursäkta. Ja.
Jag lyssnade på en ljudbok om hur du bondar med din katt.
Ja, och sen sköljer av dig underlivet.
I 4 enkla steg.
Men alltså, på tal om djur. När jag såg... Vad var det jag såg?
En lämmel.
Nej, det var ju inte det.
Nej, det var ju inte en lämmel. Det var en... Vad var det?
Mård.
En mård.
Jag såg... Det är ju också... Du är ju med i alla Facebookgrupper, men jag tror jag har hittat min nya. För jag fick tips på Facebook, då står det så här, djur in på knuten, inom parentes, inte fåglar. Jag tror jag vill vara med i den med fåglar dock. Ja. Men då skrek jag, åh, titta vilken söt mängel!
Och så kom det fram att du menade lämmel och det var en mård. Vilken söt mängel.
Ja, du skrattade så du sket.
Ja, men du säger
så. Ja, det var så fel. Det var ju inte ens nästa rätt.
Nej.
Så skiter jag nu. Nu kör du.
Du tycker bara att jag ska riva av det här nu.
Ja, jag har inget mer att tillägga.
Nej, ingen anekdot idag inte.
Nej.
Det var väl det där om mängeln.
Ja.
Mm. Det kittlar sådant vid näsa. Får jag köra in ett finger?
I min egen. Ja, visst.
1973 föds Anna Bachmeier, dotter till Marianne Bachmeier, i Lübeck, Germany.
Germany.
Ja. Anna är Mariannes tredje barn, men de två äldre syskonen blev bortadopterade vid födseln, så Anna växer upp som det enda barnet med mamma Marinette. Pappan pratar vi om sen. För han, vi kan prata om honom nu.
Sure, why not?
Lite wild and crazy. Pappan heter Christian och han och Marianne ägde och arbetade på en krog / värdshus där i Lübeck. Och då stammisarna, eller alltså klientelet på den här krogen, var den alternativa vänsterfalangen i dåtidens Västtyskland.
Okej.
Okay. Så är det 3 gånger fort utan att snubbla.
Ja.
Mm. Marianne själv hade vuxit upp i Sarstedt. Ungefär 44 timmars promenad från Lübeck.
Okej.
Okay. Alternativt 2 timmar och 40 minuter bilfärd. Mm. Enligt Google Maps. Dit hade hennes föräldrar flytt efter andra världskriget från Östpreussen. Som då var en del av det tyska tredje riket. Och som idag är typ Litauen, Polen.
Mm-hmm.
Där i jag hoppas faktachecka inte det här.
Det är så onödigt snälla att göra det. Så i sådana fall skaffa ett liv.
Det blir så dålig stämning.
Ja.
Men i alla fall en gammal del som inte finns längre, för tyskarna hade tagit över dem, nu var de som de tagit över dem ifrån fått tillbaka den. Nu beter jag nästan mig själv i tungan.
Mm.
Man ville bo på västsidan när det blev Öst- och Västtyskland. Det har vi alla fått för oss. Klart för oss, hoppas jag. Du är med på det?
Ja.
Mariannes pappa hade varit en SS-soldat.
Men vem hette Clarinette?
Clarinette?
Vem hette? Någon hette ju det. Typ.
Jag har aldrig yppat det. Clarinette? Marinette? Så, nej. Har jag sagt Marinette? Det är min chef på jobbet. Ja, hon är mig ständigt nära. Men nej, Marianne heter hon. Marianne!
Mamma Marinette, sa du. Clarinette?
Nej, Marianne.
Ja.
Bachmeier i Lübeck. Har jag sagt Mariette? Så menar jag Marinette. Eller Marianne. Ja, men det finns bara en kvinna som börjar på M, så det är samma person.
Ja, då förstår jag.
Ja. Han, pappan till Marianne hade varit SS-soldat, så han ville nog ligga lite lågt i efterkrigstider.
Ja, lämpligen.
Lämpligen. Kanske han skulle ha legat lågt redan innan.
Det tycker jag.
6 feet under kanske till och med. Så lågt.
Nej, nu taggar du.
Nu lugnar jag ner.
Nej, nej.
Marianne har i vart fall en ganska tuff uppväxt. Och hennes pappa är...
Mengele.
Hennes pappa är absolut inte Mengele. Men... Han är däremot en mord. Ja. Men pappan tyckte att livet var lite tråkigt då efter kriget, så han började supa.
Ja.
Nu får du faktiskt andas.
Jag tar mig en glas.
Jävlar, du svalde med hela ansiktet.
Nu är jag bra.
Lovar du?
Japp.
Straight face. Marianne blev gravid första gången hon var 16 år.
Mm-hmm.
Och det barnet adopterade som sagt bort strax efter att hon födde. När hon var 18 så blir hon gravid igen med sin dåvarande pojkvän. Men bara några månader innan Marianne ska föda så blir hon våldtagen. Men så okänd man påstår.
Usch.
Ja, riktigt. Och man är så utsatt när man är gravid.
Nej, det där, usch.
Ja. Och det är oklart om det påverkade hennes beslut att adoptera bort även det barnet. Men det gjorde hon i alla fall.
Mm-hmm.
Det var ju dessutom så bastarder. Ni vet, back in the good old days. Sen 1973 så är Marianne 23 år och tillsammans med den här sambon Christian Berthold så får hon dottern Anna, som jag pratade om i början.
Vi har ju varit på roadtrip.
Ja, visst.
Det sa vi aldrig.
Vi pratade om att vi skulle vara
där. Nu har vi varit där, det var kul.
Ja, det var skoj. Så. Jag fick parkera din bil med tveksam framgång.
Ja, du var livrädd, jag med.
Ja, men vi löste det.
Ja.
Ja, men visst. 1980 så är Anna 7 år. Och Marianne och Christian äger som sagt krogen Tipasa tillsammans.
Mm.
De jobbar mycket sena kvällar så det blir inte så himla mycket tid över för lilla Anna. Hon
snälla rör sig att Anna.
Ja, säg. Kan inte stanna. Sen sätter vi punkt för det är inte lämpligt. Anna uppfostras anti-auktoritärt och får ofta spendera tid bland gästerna på krogen, mitt bland fest och skratt och alltså sådär.
Mm-hmm.
Och det var väl inte så, alltså det var ju inte så att det bara var fyllon som, alltså så att det var superolämpligt för barnet att vara där, men det kanske inte var
det extremt inte bra lämpligt, heller.
Nej, precis. Det kanske var trevligt, men det var inte helt lämpligt.
Nej. Det är ju sällan trevligt för barn att vara med fulla vuxna.
Ja, de brukar ju inte uppskatta det.
Nej.
Med all rätt. Det gör inte jag
heller.
Jo. Eftersom Marianne jobbar sena nätter så är det problematiskt att Anna måste gå upp tidigt på morgonen och gå till skolan. Uh-huh. För då ligger Marianne gärna och sover. Och pappa Christian har inget ansvar.
Nej, för han är ju man bara.
Precis. Så tanken är att Anna, liksom 7 år gammal, ska göra sig i ordning liksom så mycket själv som möjligt och gå till skolan. Och så ska Majsan bara liksom gå upp och se till att hon har kommit iväg i princip. Bara kolla läget, att hon verkligen kommer iväg typ.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det är ju inte ett bra upplägg där inte.
Men hur svårt är det att sova när ungen har kommit iväg?
Jag frågar inte mig.
Nej, okej.
Okay. Det är inte jag som har gjort den här familjens schema. Det var ju som sagt inte ett optimalt upplägg för en 7-åring. Så det gifta paret Bosch, som jag inte tror har någonting att göra med
Bosch.
Bosch-maskinerna, ja.
Mm.
De har adopterat Marians 2 äldre barn. Så de erbjuder sig att även adoptera Anna.
Ja.
Söndagen den 4 maj 1980 så är det full rulle på den här krogen och det blir väldigt sent för Marianne, för hon står ju liksom i baren och fixar och trixar. Hon är värdinna.
Mm.
Och det här gör att hon försover sig på morgonen och inte kan peta iväg Anna till skolan. Så Anna gör så som en 7-åring kanske gör och skiter i skolan.
Mm.
Det är väl kanske inte så kul.
Mm.
Och gå dit. Eller så sket hon bara i den då, vad vet jag.
Ja, eller så är hon bara 7.
Ja, och inte riktigt kan så planera och hålla tiden.
Nej, exakt.
När Marianne vaknar och ser att Anna inte är redo för att gå i skolan så uppstår det handgemäng. Nej,
men fy vad hemskt.
Ja, de blir lite, hon blir ju irriterad på Anna.
Mm.
Och Anna lämnar huset i protest för att gå och leka med en kompis.
Mm.
Och det är oklart, för den här kompisen borde ju ha varit i skolan då, men det är... Kolla inte upp fakta, snälla. Marianne har mycket att göra inför kvällen så hon låter ung fan löpa.
Nej men gud.
Ja, skulle väl så leka i någon närliggande lekpark.
Mm.
Pappa Christian har ju fortfarande inget ansvar.
Nej.
Så han kör iväg till den här en stad, större stad som heter Kiel för att göra lite så inköp. På eftermiddagen så har man en bestämd träff med det här paret Bosch som de ska diskutera adoptionen av Anna med. Och de kommer och de diskuterar massa detaljer och kommer ganska snabbt överens om att Anna ska flytta hem till dem redan nästa dag.
Oj då, ja det är okej, okay. Det är snabba puckar.
Ja, det går undan här.
Och det är så bara de bestämmer, inte någon myndighet emellan eller så?
Nej.
Nej.
Det kanske de skulle hade tänkt att blanda in någon myndighet sen.
Ja,
men
det
kan man hoppas. Ja, ja. Senare på eftermiddagen så uppmärksammar Marianne att Anna inte har kommit hem än. Och det, hon blir liksom inte jätteorolig för det. För Anna brukar vara kvar ganska länge hos sina kompisar. Så när hon inte har kommit hem framåt kvällen så antar Marianne att Anna har följt med Christian till Kiel.
Mm-hmm.
Klockan 21 så kommer Christian tillbaka från sin roadtrip. Och Anna är inte med honom.
Nej, för fan alltså. Ja. Hon är 7.
Hon är 7 år gammal. Lille. Och nu blir de ju jätteoroliga och sätter igång världens skallgång och involverar liksom vänner i närheten. De ringer till sjukhus för att se om hon är liksom intagen.
Mm.
Och de kontaktar polisen.
Hur fan.
Ja. Ja, paniken alltså. Polisen börjar direkt att leta efter Anna. Och krogen som de här föräldrarna äger söks igenom väldigt grundligt ifall Anna liksom leker kurragömma typ. Eller har blivit skrämd eller vad som helst. Att hon gömmer sig där någonstans. Man letar även i kylskåpen eftersom bara några månader tidigare så har 2 små barn dött efter att de fastnade in i kylskåpet när de lekte kurragömma.
Nej!
Jo. Bara så i förbifarten stod där i en källa. Jag bara, ja.
Va? Det är det värsta jag hört.
Ja, de hade typ så letat efter barnen hur länge som helst.
Och så låg de i kylskåpet.
Ja, fatta chocken.
Nej, vilken panik. Fy fan, vilken panik.
Ja.
Och fy fan, vilken panik.
Ja.
Och instängd i. Oh.
Och på typ 70-talet. Jag tänker att det var någon så riktigt trög dörr.
Nej, fy fan, vad hemskt. Och när de inser att de kan inte komma ut. Nej, jag får panik, panik.
Mörkt och kallt. Och.
Usch, vad hemskt.
Ja. Och tänk att hitta dem där.
Nej,
nej. Ja. Den närliggande kanalen genomsöks. Området, alltså de är överallt.
Mm.
Men de hittar ingen annan. Under natten så bryter stackars Marianne ihop. Hon dricker alkohol. Skriker och liksom kastar glas i väggarna. Och är liksom jätte...
Utom sig.
Precis. Till slut så går i alla fall hon och Christian och lägger sig. På morgonen så får Christian ett telefonsamtal från polisen. Och de kan då berätta att de har hittat Anna död.
Fy fan.
De ringer också och säger det, tror
jag. Ja, det var konstigt. Men ja.
Mm. Bara några 100 meter ifrån föräldrarnas krog så bor 35 år gamla Klaus Grabowski i en lägenhet.
Mm-hmm.
Klaus är vid
den här... I don't like him.
No, you shouldn't. Klaus är vid den här tiden något så härligt som en dömd barnaskändare.
Fy fan.
Mm. Det är jätteoklart hur Anna hamnar i Klaus lägenhet. Själv säger han... Ja, det är så dumt. Men han säger att Anna kom dit frivilligt för att leka med hans katter. Hur nu fan hon visste att han hade katter.
Mm.
Men ja. Vad som liksom händer i hans lägenhet har vi bara hans historia på. Och den är så dum, men jag berättar väl den ändå. Mm. Han menar att Anna liksom stod och gullade med hans katter där då, och plötsligt krävde hon honom på pengar. Anna är 7 år gammal.
Mm.
När han sa att han inte skulle ge henne några pengar så hotar Anna med att säga att hon ska berätta för sin mamma att Klaus har smekt henne.
Mm, säkert.
Anna är 7 år gammal.
Mm.
Mm. Då drabbas Klaus av panik.
Mm.
För han har tidigare blivit dömd för så otukt med barn.
Mm.
Och för att få då ett kortare fängelsestraff så har han, eller ja, straff, så har han gått med på att bli kastrerad.
Okej.
Ja.
Ebba Busch Thor. Kom dit och knipsa.
Precis. På senare år så har domstolen dock, alltså jag ska gå igenom det här lite mer sen så vi kan skita i det just nu. Men han liksom tänker ju att åh jävlar, nu kommer jag åka tillbaka till finkan här när de ser att jag har så, eller när de tror att jag har rört ett barn som bara hotar mig.
Alltså.
För barn är så duktiga på att tänka ut avancerade planer. Han drabbas i alla fall av panik och hanterar situationen på det enda lämpliga sättet genom, nämligen genom att strypa Anna med ett par strumpbyxor.
Jävla idiot.
Ja.
Jävla bullshit idiot också. Ja. Man bara tror att någon tror på det här, en jävla pissluffare.
Eller hur? Och han menar självklart att han aldrig rörde henne.
Nej.
Nej. Nej.
Jävla pedofil, äckel, mördare.
Ja. Ja. Enbart, ja. Han lägger Annas kropp i en kartong. Åker iväg till en uttorkad flod och gräver ner henne i en grund grav. Polisen kommer ganska snabbt Klaus på spåren eftersom han är registrerad sexualförbrytare mot barn.
Alltså han... aldrig någonsin har hört. Och sen grävde han ner henne i en svindjup grav.
Nej, visst. Det är också otroligt jobbigt att gräva. Och det tror jag inte folk
fattar inte den.
Nej. Så blir det grunt för att man bara orkar inte.
Men det är så dumt.
Att gräva.
Allt är dumt bara.
Ja, det är dumt att ha livet av någon från första början.
Mm.
Om vi börjar i den änden. Det kliar så långt min näsa.
Ja, va, du har ju liksom någonting fel.
Du har ju en abnormitet.
Nej, men du har ju någonting i din näsa.
Ja.
Som kittlar.
Typ ett hårstrå.
Ja, det är någonting. Du har ju hållit på och betett det så konstigt hela dagen.
Du har varit och grävt. Ja. Polisen kommer Klaus ganska snabbt på spåren då. Just det, har jag redan sagt. Eftersom han är sexualförbrytare.
Mm.
Hans sambo har även hört av sig och sagt till polisen att han betedde sig lite märkligt där under måndagen.
Fy fan! Var inte sambo. Men jävla pedofil.
Nej, men du kan väl inte skylla på henne. Får du skylla på honom?
Ja, var inte pedofil.
Ja, precis. Och också så jävla hemskt och bara, aha, här har ett barn försvunnit. Min sambo är pedofil. Han betedde sig lite konstigt.
Men fy fan.
Ja.
Men nej, vet du vad?
Nej.
Var inte sambo med en pedofil. Var inte det bara?
Nej.
Nej.
Nej. Jag är inte det, vill jag vara tydlig med.
Nej, men alltså, ingenting. Allting. Han är ju alla fel.
Ja. Ja, ja.
Men hon har ett fel. Och det är han.
Ja, exakt.
Och det har fan inte någon tvingat henne till, antar jag. Det kanske han har.
Det kanske han har, det vet jag faktiskt inget om. Men...
Nej, fy fan alltså.
Ja. Ja.
Och veta om den, men det är inte okej.
Nej.
Fy fan vad äckligt. Fan, stackars alla, förutom han. Vilken vidrig människa.
Mm-mm. Så redan på tisdag morgonen, Anna försvann ju på måndagen. Mm. Så redan på tisdag morgon har man alltså gripit Klaus och han har visat Annas, vart Annas kropp är som man har hittat den.
Fy fan alltså.
Också Klaus.
Nej, det är obehagligt bara det.
Det är obehagligt bara det.
Santa Claus.
Santa Claus och att han är tysk.
Jag vet, det har någonting.
Ja, det har någonting.
Lite barsk.
Lite barsk säkert. Det finns också en detalj. Men ja, det finns många som jag ska berätta om faktiskt.
Men... Det är inget fel med att vara tysk, men...
Nej,
men... Det är fan och vara inte tysk snyggt pedofil. Att vara... Ja, det är fan inte snyggt, nej.
Det är inte helt snyggt. Nej. Ni har Fritzel.
Mm.
Bland annat. Nej, var han österrikare?
Ja.
Ja. Förlåt, Tyskland, förlåt. Ni har nog beskick.
Ja. Jag kände
inte
den,
ska jag lägga nu. Fritzel på.
Nej,
också.
Nu kände jag att det var bra här. Vad har du, ett chips där? Nej.
Det är plåster. Skoskapsplåster. Mitt sötsaksberoende har gått till nya nivåer när jag klistrar fast chips på baksidan av hälarna för att ha tillgång. Snabb tillgång.
Nu går vi vidare.
Tack. Klaus Grabowski föddes alltså 1945.
Tyvärr.
Och, ja, tyvärr så föddes han och överlevde spädbarnsåren. Det var ju faktiskt inte allt för vanligt då. Så det,
nej.
Ja, ja. Och det är ungefär så mycket jag vet om hans barndom.
Mm-hmm.
Alltså att han överlevde den.
Att han hade en.
Ja. Vid tiden för mordet på Anna så hade han varit gift och fått två barn. Men mamman hade fått ensam vårdnad sedan de hade gått skilda vägar.
Lämpligen.
Ja. Eftersom Klaus var dömd för våldtäkt mot barn.
Otukt.
För otäckt mot våld barn. Ja.
Nej, men okej. Okay.
Ja.
Otukt. Jag kunde inte smälta det ordet.
Nej, det är ett...
Men nu har vi gått vidare.
Starkt ord. Nu går vi vidare.
Det är ju där det inte är. Det är ett väldigt svagt ord.
Det är ett för svagt ord till en väldigt stark innebörd.
Mm.
Mm. Lägg av nu.
Ja.
Gissa vad Klaus arbetade som.
Lägg av. Eller va?
Ja, gissa.
Okej, okay, får jag tre försök?
Ja.
Barnmorska?
Nej,
jag tror jag.
Mer klassiskt i de här sammanhangen.
Jaha, var han butcher?
Ja.
Fuck.
Fuck. Han jobbade som slaktare.
Mm.
Klaus var... Han beskrevs som sensibel, skuldmedveten, olycklig och han plågades av oro.
Det är ju du och jag.
Ja, jag tänkte precis, jag kände igen mig så mycket. Förutom det här med pedofil och slaktare.
Ja, verkligen. Nej, men vad...
Plågades av oro.
Ja,
det gör man.
Ja, det gör man verkligen om man har generaliserad ångestsyndrom.
Ja,
visst. Jag plågas fan av oro. Men det där andra, vad sa du?
Att han var sensibel.
Ja, nej, det...
Jag vet inte riktigt, sensibel. Jo,
han är känslig.
Ja, känsliga.
Nej, det är inte jag så mycket.
Nej, det skulle jag inte säga heller.
Men...
Att någon av oss...
Nej, men okej.
Okay. Ja,
men han... jag tror inte att det där är en korrekt beskrivning.
Nej. Jag var så jävla orolig så jag var tvungen att våldta ett barn.
Ja, nej, jag tror inte det.
Nej. Han hamnade i klaver med rättvisan och listan på brott blev lång.
Mm-hmm.
Jag vet inte vad mer, för det var ingen som sa.
Det kanske var jävligt många barn som for illa.
Ja, kan ha varit. 1975,
fy, vad hemskt.
Så ja. Dömdes han för två fall av otukt med barn.
Ja.
Och spärrades in på det psykiatriska distriktssjukhuset i Neustadt, Holstein. En psykolog gjorde där följande utlåtande. Grabowski har en abnorm sexuell drift. En lust som är av sjukdomskaraktär.
Fy fan vad obehagligt.
Äckligt.
Fy fan vad obehagligt.
Mm. Det är...
Nej.
Ja. Och att en annan man säger så också. Ja. En kvinna hade säkert...
Nej, vet du vad.
...bedömt hälften som abnormt.
Mm.
För att få komma ut från den här kliniken så genomgick Klaus då en så kallad frivillig kastrering. Hur frivilligt
det är där, ja, ja.
Ja. Så i maj 1977 släpptes han ut och... Gud, jag är så rolig. I maj 97 släpptes han ut några stones lättare och flyttade in i en lägenhet som bara låg då 200 meter ifrån till Pasa, som då var Annas föräldrars krog. Det är ju 3 år tidigare.
Mm.
Tidigare än Anna dog, som sagt. Snart så förlovar sig då den här Klaus och livet verkar ta en positiv vändning.
Mm.
Dock så börjar han uppleva lite besvär av sin kastrering.
Mm.
Han drabbas av sömnlöshet, svettningar och ledbesvär.
Mm-hmm.
Jag vet inte om den här kastreringen verkligen betyder att de plockade bort bollarna. Men nej, så jag brukar tänkt, man inte göra nej, på människor.
Vet du att jag tänkte säga något, men jag tänkte att jag ska låta dig prata. Men man knipsar ju.
Ja, för, men jag vet att man... Snälla. Det där var ett skämt.
Jag vet.
Lägg av.
Ja, jag förstår.
Ja. Men låt mig få ha lite kul.
Men varför skulle han få svettningar av det där?
Ja, men hormonbrist gör ju saker med folk.
Ja, just det.
Det borde du om någon veta.
Hormonbrist. Jag har väl hormonöverskott.
Ja, möjligen då.
Nej.
Ja.
Hormon... Åh, jävlar. Du skalar hela skalpen av dig själv.
Ja, men det här behövde gnuggas ordentligt.
Ja.
Ja, ja. Ja, han hade ju fått de här allvarliga besvären, så han sökte upp en läkare. Och den här läkaren hör av sig till domaren som var Klaus övervakare.
Mm-hmm.
Och läkaren ber domaren om att få påbörja en behon.
Förlåt?
En hormonbehandling.
Ah, okay.
Av Klaus, eftersom att han kan drabbas av allvarliga hälsoeffekter annars. Och domaren tillåter den här läkaren att påbörja den här behandlingen. Och som det stod i den här källan, därmed var ödet beseglat.
Oj.
Det var dramatiskt.
Det var dramatiskt. Ja.
Klaus börjar alltså få sprutor med manligt könshormon. Hormonet gör inte bara att hans fysiska besvär då lindras, utan han får även tillbaka sin sexualdrift. I maj 1980 så har han under en lång tid haft svårt att hitta något jobb. Fråga mig inte hur.
Mm-hmm.
Relationen med sambon knakar ordentligt fogarna, och Klaus tar då till en god gammal vän, Spanken.
Mm.
Ja. Ja, så när när grannflickan kommer förbi och
i all sin glans.
I all sin glans. Och leker med hans katter, då kan Klaus inte hålla tillbaka sina begär. Som du uttrycks.
Så han är så vidrig.
Riktigt vidrig. Det slutar som sagt med att Anna blir strypt till döds. När Klaus blir undersökt efter att han gröpts av polisen. Kanske gripts.
Ja, han blev helt urgröpt.
Ja, det hade varit lämpligt. Visade sig att hans hormonnivåer är normala, vilket innebär att den här effekten av kastreringen är helt borta.
Mm.
Och andra läkare blir liksom outraged och påstår att det har funnits andra metoder för att minska hans besvär som han hade. Och så säger de att det var livsfarligt att hormonbehandla en man som Klaus.
Mm.
Det var ju väldigt bokstavligt talat. Mm.
Fy fan alltså. Men vad är det för jävla... Vad är det för jävla fasoner de håller på med?
Ja, men det är ju
det är konstigt. Helt jävla och liksom... Nej, men
han var intagen på psykiatrisk klinik.
Mm.
Vi knipsar dig så får du komma ut. Vi ger tillbaka hormonerna och låter dig vara kvar ute.
Mm.
Det går inte ihop. Man ska inte vara inne och peta i folks hormoner på det viset.
Man ska inte hålla på och tvångskastrera folk.
Nej.
Från första jävla början.
Nej. Det är rakt av olämpligt.
Ja, det är rakt av helt jävla olämpligt.
Mm.
Vi är beyond det där.
Vi är det beyond. Det är
passé.
Ja, det är väldigt. Det och, vad heter det, lobotomi.
Ja.
Mm. Det lägger vi av med.
Mm.
Den 3 mars 1981 så inleds rättegången mot Klaus Grabowski. Flertalet åhörare är på plats, så även Annas mamma Marianne och en hel skolklass med 14-åringar som är där för att följa rättegången som en del i sin kurs i samhällskunskap.
Nej, det tycker jag verkligen inte.
Nej, men visst.
Men vad är det för jävla gränslöst beteende?
Ja, och den läraren som bara, ja men kolla här, vi har en så barnamördare som går på rättegång här. Det tar vi allihop. Ja.
Nej, jag vet vad jag stämplar ut här nu.
Ja, lika bra. På På den andra rättegångsdagen så berättar Klaus den här historien om att han aldrig hade rört Anna och hon pressade honom på pengar och jävla jävla.
Sjuåringar gör ju det ofta.
Ja, de är ju sådana blackmailers. Åhörarna protesterar så pass att domaren får säga till dem att vara tysta eller lämna salen. Folket håller inte med.
Nej, vad konstigt.
Klockan 10 på morgonen den 6 mars på rättegångens fjärde dag. Jag har skrivit andra, men det var det inte. Fjärde dag tror jag det är. Så är åhörarna på plats i salen. Ingen annan än. Klaus leds in av häktespersonal och sätts i den tilltalades liksom stol, bås, som är liksom med ryggen mot åhörarna. En kvinna reser sig, går ut i gången, mitt i salen, stegar med bestämda steg fram mot Klaus. Hon höjer högernäven, avvaktar några sekunder innan hon avfyrar 8 skott och därmed tömmer magasinet i pistolen i ryggen på Klaus Grabowski.
Jävlar!
Mm-hmm. 6 av skotten är direkt dödande, så han dör knall och fall.
Där och jävlar! That took a turn.
That took a turn. Panik sprider sig i salen. Åhörarna, däribland då en hel jävla skolklass.
Perfekt.
Perfekt. Reser sig och liksom försöker springa ut och det blir kaos. Kvinnan släpper pistolen som dunsar i golvet. Hon står sedan lugnt kvar där och tittar på Klaus. Hoppas att han dog, säger hon, innan ordningsvakterna sätter på henne handfängsel och för ut henne ur rättssalen. Så har jag åklagarna. Ordningsvakterna.
Jag vet inte.
Ja, rätt personer som skulle göra det gjorde det. De för in henne liksom till ett anslutande rum bara för att få iväg henne någonstans.
Mm.
Och då liksom möter de på domaren som skulle ha kommit in i den här rättssalen och dömt Klaus då. Och då liksom frågar han den här kvinnan bara, vad sker? Vem var det som sköt? Och då sa kvinnan att det var jag. Och då säger han, men varför då? Och då svarar hon, för att han dödade mitt barn. Det är alltså Marianne Bachmeier som har skjutit Klaus Grabowski till döds. Mamman till det mördade barnet. Hon säger i förhör till polisen att hon ångrar att hon sköt honom i ryggen. Hon borde ha skjutit honom i ansiktet istället. Så hon känner inte direkt någon ånger.
Nej.
Marianne blir undersökt av läkare som konstaterar att hon inte liksom är i ett upprivet tillstånd på så sätt att hon liksom ska räknas som psykiskt sjuk.
Mm.
Utan hon är ganska lugn och sansad.
Hon är tillräknelig.
Precis. Om än något dyster.
Ja, vad konstigt.
Det var ju himla märkligt.
Mm.
Han frågade om hon hade druckit någonting innan hon gick in i rättssalen. Och då svarar hon att nej, det hade hon inte gjort, för då hade hon inte träffat. När Christian, då Annas pappa, får höra vad Marianne har gjort, så öppnar han 2 flaskor champagne på deras krog och utbrister, hon gjorde det verkligen.
Oh my god.
Det blir kaos. Marianne pratar lite med polisen då första dagen och sen vägrar hon att uttala sig liksom i förhör med varken åklagaren eller polisen. Någon som hon däremot pratar friskt med är en journalist från en väldigt stor tysk kvällstidning som hon har fått en ansenlig summa pengar för. 150 000 mark.
Okay.
Jag inte riktigt vet hur mycket det är, men det är mycket.
Det är pengar.
Det är pengar. Så hon har liksom sålt ensamrätten till sin story till den här tidningen. Pressen och allmänheten får liksom en lång följetong liksom varje dag där de skriver uppdateringar. För hon liksom berättar om från födsel till idag. Alltså jättedetaljerat. Medans liksom åklagaren och polisen får ju inte veta någonting förrän de läser i tidningen själva.
Nej.
Det blir ju skevt här.
Mycket.
Och...
Jävlar alltså.
Mm. I november 1982 så åtalas Marianne för mord. Och det är hur många människor som helst som vill komma och sitta med på den här rättegången.
Mm.
Och folk står och köar i timmar utanför rättssalen.
Mm.
Domstolen kan släppa in 150 personer. Mer går liksom inte, för då kan det bli farligt.
Mm. Kan det bli ändå, känner jag.
Ja, precis. Efter bara några minuter av den första rättegångsdagen så meddelar domaren att de måste ställa in just den dagen då, eftersom ett viktigt vittne är sjuk. Och då får alla gå hem. Gå hem. Och domstolens restauranginnehavare blir helt uppriven, för han har förberett mat för 100 personer.
Nej, men kära hjärtanes.
Lilla vän.
Ja.
Har vi tänkt på mig?
Men alltså, hur kan man bara knalla in i en rättssal med en jävla tabbe i linningen?
Ja, men visst. Ja, nej, men det. Back in the good old days.
Det gick jättebra.
Det gick bra. Mm. Hon var ju kvinna för gudskelov.
Ja, visst.
Sen kommer rättegången i alla fall igång, och Marianne fortsätter och vägrar svara på frågor från åklagaren. Hon svarar bara på frågor från sina tre advokater.
Mm-hmm.
Och hon menar att åklagaren är allt för partisk i processen.
Jamen.
Han bara, du har inte fel, Lisa.
Nej, verkligen inte.
Förhandlingen håller på i 28 dagar. Den 2 mars så avkunnas då domen.
Mm.
Och alltså innan här, det är ju hur mycket rabalder som helst.
Det kan jag tro.
I den allmänna opinionen.
Det kan jag tro.
Ja, för det är ju typ alla tycker ju att hon i princip ska gå fri.
Ja.
För att hon har ju haft skäl att mörda den här personen.
Mm.
Och så finns det ju de som bara, ja fast så här kan vi inte ha det.
Nej, det kan man ju faktiskt inte heller.
Nej. I en rättsstat kan man inte hålla på så här. Och det finns också jättemånga, för under tiden hon satt i häktet så satt hon med en kvinna som vittnade i rättegången sen om att hon gjorde bara det här för pengarna och för att det skulle bli uppståndelse och för att det inte skulle behöva komma fram att hon hade varit en dålig mamma till Anna. Typ. Ja, det fanns många åsikter här.
Mm.
I alla fall, domen avkunnas och Marianne Bachmeier döms för dråp och olaga vapeninnehav till 6 års fängelse.
Oj då!
Ja.
Det var lindrigt.
Hon kom väldigt lindrigt undan.
Mm.
Hon avtjänade dessutom bara 3 av dem innan hon släpps på villkorligt.
Det är fan ingenting.
Det är
hon sköt en jävel i en rättssal.
Ja. Bara att hon gjorde det i en rättssal borde vara ett övergrepp i sig, jag vill bara säga.
Ja, men det är jävligt sjukt.
Ja. Men hon bosätter sig en stund i norra Afrika med en nyfunnen fästman.
All right.
Som om det var det absolut mest chockerande man kan göra.
Ja,
ja, det tyckte jag tydligen, ja.
Mm.
Men hon flyttar tillbaka till Tyskland under början av 90-talet då hon får besked om att hon har cancer i bukspottkörteln. Och Marianne Bachmeier dör 1996, 46 år gammal, av sin cancer.
Mm.
Ja.
Det var som fan.
Det var det. Det took a turn.
Herregud.
Ja. Men man får inte skjuta folk.
Nej, det får man inte. Man får heller inte strypa barn.
Nej, absolut inte.
Men man kan inte ha liksom öga för öga i ett fungerande samhälle.
Nej, precis.
För det blir fel.
Det blir fel. Och Tyskland, vad jag vet, hade ju inte dödsstraff heller på den här tiden.
Nej.
Och det var ju det han fick nu, Klaus, kan man ju säga.
Mm. Och lite abrupt.
Lite abrupt, så. Han var ju dessutom inte ens dömd. Nej. Även fast vi vet att det var han.
Mm.
Men...
Undrar vad han hade fått.
Ja.
Men hon fick fucking 3 år.
Ja, det är ju...
det var lite sjukt, ja.
Ja, jättegalet. Och hon var ju liksom med i intervjuer och dokusåpor var hon inte med i, men i så talkshows efteråt och prata om så här.
Mm.
Och det, ja, det var det speciellt.
Väldigt speciellt.
Mm. Tyskland, vet du, de är speciella.
Mm. Ja, jävlar. Det lämnar mig med en konstig känsla.
En konstig eftersmak.
Ja.
Ja, för man ska absolut inte så blunda för att man såklart tycker att det är mindre klandervärt att skjuta ihjäl sin barn, sitt barns mördare än att faktiskt vara den som mördade barnet.
Mm. Mm, mm.
Men man kan som sagt inte hålla på så här.
Nej.
Ta saken i egna händer. För då kommer inte jag ha något jobb kvar.
Det blir för tokigt.
Ja, det blir inte bra. Vi kan inte.
Ja, nej, fy fan vad sjukt.
Riktigt galet. Och det är liksom inte. Det är inte på 80-talet. Det är inte så 1500-talet.
Nej, det är, nej, precis.
Det är ändå.
Back in the good old. Det lät som att det var så länge sedan. Liksom. Det är inte det.
Nej, nej, precis. Back in the good old days.
Ja.
Det är också. Så fort det är innan 2000, då är det good old days.
Ja.
Jag är så ung.
Ja, visst. Men alltså, nej, fy fan vad sjukt.
Riktigt.
Stackars barnet. Man får ju aldrig veta vad som hände.
Nej. Nej, precis. Det försvinner ju också. Sen kanske han aldrig hade talat sanning, men. Ja, jag har läst på Wikipedia, Mördepedia. Och så har jag lyssnat på Dödsskotten i rättssalen ur Nordisk kriminalkrönika från 1984.
Jaha.
Det finns på Storytel.
Mm, jag förstår det.
Ja.
Ja.
Hej, Dante. Mm, det här fick tyst på det.
Verkligen.
Ja, lite speciellt.
Mm. Nej, nu får vi.
Får ni sätta er i små diskussionsgrupper hemma?
Det får ni verkligen göra. Vi hörs på onsdag. Följ oss på Instagram. Mord i mina tankar. Jag heter Jessica Tyst, du heter Redlock.
Bli Patreons. Säger vi kär. Där finns det lite smått och gott och det kommer att finnas mer inom kort.
Lilla Mängel.
Ja, lilla Mängel kort. Och ja, hej då!
Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.